Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis i appen Podplay eller på podplay.se. Historierna om Baba Yaga har florerat i den slaviska mytologin i århundraden. Och hon har bland annat beskrivits som roten till ondska. Baba Yaga, som sägs vara en ful gammal trollpacka, lever utanför samhällets normer och följer endast sina egna lagar. Enligt mytologin bor hon med sina systrar i en hydda som står på 4 gigantiska hönsben ute i skogen. Och runt hyddan reser sig ett staket spetsat med människoskallar. Trollpackan är i maskopi med döden själv och sägs locka till sig och tillfångata mänskliga offer som hon tillagar i sin stora gryta för att sedan avnjuta till middag. Tamara Samsonova får, utöver Baba Yaga, många smeknamn i den ryska pressen när hon år 2015 grips misstänkt för att ha mördat och styckat sin rumskompis Valentina. När polisen i Sankt Petersburg börjar kartlägga den 68-åriga kvinnans liv öppnas en värld av svart magi, kannibalism och ren och skär ondska. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Samma år som kalla kriget startar, år 1947, föds en liten flicka i dåvarande Sovjetunionen. Flickan får namnet Tamara. Hon föds i en liten stad som ligger söder om mittpunkten av Rysslands stora landyta. Hur Tamaras barndomsår senare ser ut finns inte registrerat någonstans. Men vi vet att hon senare i livet studerar i Moskva på The Moscow State Linguistic University. Och Tamara visar sig vara en naturbegåvning när det kommer till språk. Efter studierna flyttar hon till Sankt Petersburg där hon spenderar sina första yrkesverksamma år på en resebyrå och får då användning av sina breda språkkunskaper. Hon börjar senare jobba på ett av stadens finaste hotell, Grand Hotel Europa, där hon kommer att stanna och tjänstgöra under 16 års tid. Och under dessa år träffar Tamara också mannen som hon ska spendera större delen av sitt liv med, Alexej Samsonova. Paret gifter sig och år 1971 flyttar de tillsammans in i ett nybyggt lägenhetshus, hus nummer 4 på Dimitrovs gata. Cirka 30 år senare, när Tamara är omkring 53 år gammal, anmäler hon plötsligt sin make Alexej försvunnen till polisen. Hon menar att hon inte har sett honom på länge, men att hon tror att han har gett sig av med en annan kvinna. Och han verkar inte ha för avsikt att komma tillbaka till henne. Polisen i Sankt Petersburg ser inget anmärkningsvärt med försvinnandet. Och då de tycker att Tamaras resonemang låter trovärdigt blir det aldrig någon vidare utredning kring vart Alexej tagit vägen. Tamara och Alexej får aldrig några barn. Och efter makens försvinnande har Tamara varit pensionerad sedan en kortare tid tillbaka. Och hon börjar nu känna sig rastlös och ensam. Då hon är övertygad om att maken inte kommer att återvända bestämmer hon sig för att hyra ut ett av sina rum i lägenheten. Och hennes första hyresgäst blir en man vid namn Vladimir. Till en början kommer de båda väl överens och uthyrningen fungerar bra. Men efter ett tag börjar Tamara och Vladimir bli oense om små saker och bråkar allt oftare. Och ett tag senare bestämmer sig Vladimir för att söka ett nytt boende. Han flyttar ut. Tamara gör ett nytt försök. Och snart efter Vladimirs flytt flyttar en ny hyresgäst in i bostaden. Den 44-åriga Sergej Potianin. Han och Tamara fungerar bra ihop. Och han bor länge som Tamaras inneboende utan att stöta på några problem. Men så småningom får även Tamara och Sergej det svårt att samspela i vardagen. Och efter en tids osämja kan grannarna konstatera att Tamara förlorat ännu en hyresgäst. Det här blir ett mönster som fortsätter att upprepas mellan den pensionerade kvinnan och hennes manliga inneboenden. Grannar hör ofta bråk, skrik och olika höga ljud från lägenheten. År 2015 är Tamara 68 år gammal och hon bor återigen själv i sin lägenhet i hus nummer 4 på Dimitrovs gata. Hon känner sig mycket ensam och det är något med lägenheten som gör att hon inte längre trivs och hon vill spendera mindre och mindre tid där. Tamara bestämmer sig till slut för att göra en stor renovering av sin bostad och får då ett erbjudande av sin granne Valentina att bo hemma hos henne under tiden då Tamaras lägenhet renoveras. Något som Tamara glatt tackar ja till. Valentina, som är cirka 10 år äldre än Tamara, är i behov av hjälp från hemtjänsten för att klara av sin vardag. Men nu när Tamara bor hemma hos henne är hon inte i lika stort behov av hemtjänstens stöd då Tamara och Valentina nu kan dela på hushållssysslorna. Och Tamara hjälper även Valentina med det hon inte längre klarar av att göra själv. Kvinnorna blir nära vänner och Tamara trivs riktigt bra med att bo hemma hos Valentina. Men efter några månader känner Valentina att hon vill ha tillbaka sitt privatliv och bo själv igen. Och hon frågar nu Tamara hur det egentligen går med renoveringen där hemma. Tamara menar att den är långt ifrån klar och säger att hon behöver stanna ett tag till. Så småningom börjar väninnorna bråka om vem som ska göra vilka sysslor i bostaden. Och den gemensamma vardagen fungerar sämre och sämre. Till slut får Valentina nog. Hon säger till Tamara att det är dags att flytta ut. Men Tamara vägrar. Den natten ses Tamara i omgångar bära ut något som verkar vara tunga plastpåsar från bostaden. Samt en gryta med okänt innehåll. Grannarna som finner detta beteende märkligt och misstänksamt rapporterar till polisen om händelsen. Några dagar efter rapporten om Tamaras nattliga bestyr larmas polisen återigen till området av ett par vars hund har hittat ett uppseendeväckande inplastat paket i en park i närheten. Paketet visar sig innehålla en kvinnlig torso med endast en arm och ett ben inlindad i ett duschdraperi. Polisen börjar genast söka efter saknade personer i området och får höra från flera av de boende på Dimitrovs gata som ligger i närheten av parken att deras granne Valentina inte setts på flera dagar. Polisen beger sig direkt till Valentinas bostad. Men när de knackar på dörren är det inte Valentina som öppnar, utan det är Tamara. Ja, Polisen möter nu den 68 år gamla Tamara i dörröppningen till Valentinas bostad. Och då de har hört från grannarna att hon ofta är aggressiv, skriker och svär, så är de redo för vad som helst. Men den lilla rödhåriga damen som möter dem i trapphuset är vänlig, till mötesgående, och ber dem med ett leende att komma in i lägenheten. Och Tamara förklarar att hon bott hos sin väninna sedan en tid tillbaka, då hennes lägenhet är under renovering. Men hon menar att hon inte har någon aning om vart väninnan tagit vägen. Ja, men det kommer dock inte dröja länge innan poliserna hittar blodspår i både köket och badrummet. Och när de konfronterar Tamara med detta börjar hon istället lugnt och metodiskt beskriva hur hon mördat och styckat sin 79-åriga väninna några dagar tidigare. Det är i slutet av juli månad, hemma hos Valentina. Och hon och hennes hyresgäst Tamara har ännu ett intensivt bråk hemma i lägenheten. Den här gången handlar det om vems tur är att diska tekopparna. Och de båda kvinnorna vägrar att ta sig an uppgiften. Relationen mellan de två pensionärerna är sedan en tid mycket infekterad. Och Valentina, som har låtit Tamara bo hos henne under en längre tid, är nu trött på hyresgästens ständiga vredesutbrott. Hon vill att Tamara ska flytta. Men Tamara fortsätter att komma med ursäkter och vägrar att lämna bostaden. Väninnorna kommer inte till någon lösning, och nu har även Tamara fått nog. Hon lämnar Valentina och reser till den närliggande staden Pushkin. Där går hon in på ett apotek och lyckas på något sätt övertala apotekaren att sälja den receptbelagda medicinen fenazepam till henne, trots att hon inte har något recept. Fenazepam ingår i gruppen benzodiazepiner och används för att ge en lugnande och ångestdämpande effekt, och skrivs ofta ut till patienter med schizofreni eller olika typer av ångestproblematik. Medicinen är dock lätt att överdosera, och en för hög dos kan bli livsfarlig och i värsta fall leda till döden. När Tamara lämnar apoteket i Pushkin åker hon och handlar i en matbutik. Där köper hon en legumsallad. En vanlig sallad i Ryssland, innehållande bland annat majonnäs, gröna ärtor och äpple. Tamara, som vet att detta är väninnans favoritsallad, åker hem till lägenheten, krossar alla 50 fenazepamtabletter och blandar i dem i salladen innan hon serverar Valentina, som förmodligen tror att detta är Tamaras sätt att begrava stridsyxan. Valentina äter glatt upp hela salladen, och senare går de båda kvinnorna och lägger sig. Strax efter klockan 2 på natten vaknar Tamara och går ut i köket. Där hittar hon Valentina medvetslös på golvet, men fortfarande vid liv. Tamara går lugnt och hämtar en bågfil och en kniv och börjar steg för steg att stycka upp Valentina, för att sedan förpacka hennes kroppsdelar i plastpåsar. Hon hämtar sedan duschdraperiet i badrummet, tar med det till köket och rullar in Torson i det. Men innans händer och huvud lägger hon i en gryta med kokande vatten som står på spisen. Sedan börjar hon i omgångar att bära ner kvarlevorna för trapporna. Och efter 7 vändor har hon lyckats sprida resten av Valentina på olika platser i bostadsområdet. Ja, Tamara berättar om detta händelseförlopp utan några tecken på ånger. Och det fruktansvärda hon beskriver berättas på ett sätt så att det skulle kunna vara vilken alldaglig händelse som helst för Tamara. Hon grips på plats i Valentinas bostad och förs till häktet. Och polisen i Sankt Petersburg inleder nu en utredning som ska fortsätta att bjuda på obehagliga överraskningar. Polisen går in i Tamaras lägenhet, som hon nu inte har bott i sedan april månad. Och polisen upptäcker att det är totalt kaos i bostaden. Det är stökigt och smutsigt. Och den renovering som ska ha varit anledningen till att Tamara flyttade in hos Valentina verkar vara en lögn, då det inte finns några tecken på att någon renovering faktiskt pågår. Polisen lokaliserar blodspår på flera olika platser i bostaden. Och i en bokhylla full av böcker om svart magi och astrologi finner de också en dagbok. Dagboken ska visa sig vara Tamaras privata anteckningar och innehålla detaljerade beskrivningar av ytterligare ett dussintal mord och styckningar. Och de flesta av offren ska enligt historierna vara hyresgäster som Tamara tröttnat på och gjort sig av med. Anteckningarna i dagboken varierar mellan tre olika språk: ryska, engelska och tyska. Polisen pratar med alla Tamaras grannar och en av dem, Marina, som har bott granne med Tamara i 15 års tid, har mycket intressant att berätta för polisen. Hon nämner att hon och Tamara umgåtts en hel del, men att hon alltid har funnit grannen något märklig. Hon berättar att Tamara har en ganska grandios självbild och att hon gärna skryter om sina språkkunskaper och att hon ofta pratar om att hon ändå kommer att bli känd och populär. Marina berättar också att Tamara var mycket nöjd med sitt utseende och att en av hennes dagliga aktiviteter brukade vara att sitta med bar överkropp vid sitt fönster för att visa upp sig för förbipasserande män ute på gatan. Marina berättar också att hon vid ett tillfälle, för flera år sedan, lånat ut en bågfil till Tamara. Hon vet inte vad Tamara skulle använda den till. Men Marina har sedan dess aldrig åter fått bågfilen. En annan intressant uppgift som polisen får från granne Marina är att Tamara verkade vara mycket fascinerad av en man vid namn Andrei Chikatilo, som hon gärna pratade om flera gånger per dag. Andrei var en ukrainsk seriemördare som mellan åren 1978 och 1990 mördade ett 50-tal offer, bara de flesta var kvinnor och barn. Utöver att utnyttja sina offer sexuellt så sägs han också ha ätit delar av deras kvarlevor. Utredarna fortsätter att gå igenom Tamaras dagbok och upptäcker vissa skrämmande likheter med idolen Andrei. Hon beskriver nämligen i ett flertal av sina mordberättelser hur hon ätit delar av sina offer innan hon har gjort sig av med deras övriga kvarlevor. Utöver fascinationen kring den ukrainske seriemördaren verkar Tamara också ha samlat på sig en del okkult litteratur om bland annat svart magi och astrologi. Och polisen börjar spekulera kring om morden och kannibalismen kan ha varit någon form av offerritual. I förhörsrummet konfronteras Tamara med det nya bevismaterialet som hittats. Och hon menar att allt det som står i dagboken stämmer. Och hon erkänner sig skyldig till samtliga av de dussintals mord hon beskrivit i sina anteckningar. Hon svarar på förhörsledarnas frågor och är medgörlig och kan beskriva detaljer från flera av de morden och styckningar som hon säger sig ha utfört i sin lägenhet. Än så länge har polisen dock bara tillräckligt med bevis för att åtala Tamara för mordet på Valentina. Och i väntan på rättegången får Tamara den 29 juli 2015 träffa en domare i en rättssal i vad man på engelska kallar för en hearing. En hearing kan beskrivas som ett formellt förhör och en slags förberedelse inför den kommande rättegången. Utanför rättssalen är det packat med journalister som rapporterar om det omtalade fallet. Och Tamara verkar gilla uppmärksamheten. Hon flörtar med reportrarna och blåser slängkyssar åt dem. Inne i rättssalen pendlar dock Tamaras humör. Och ena stunden verkar hon förvirrad och gråter högt. Frågar vad hon är och säger till domaren att hon tycker att det är kvavt i rummet och att hon vill gå ut. För att sedan vända sitt beteende och verkar vara fullt närvarande och tyckas njuta av stunden och alla frågor hon får. Domaren förklarar vad Tamara är misstänkt för och frågar henne hur hon ställer sig till detta. Hon svarar då att hon är skyldig och förtjänar ett straff. Hon säger också att hon har väntat i 10 års tid på att polisen ska dyka upp och gripa henne. Och att hon genom att mörda Valentina nu kunde avsluta detta kapitel av sitt liv. När domaren meddelar att Tamara, som anses vara en fara för både sig själv och andra i hennes närhet, ska hållas inlåst i väntan på rättegången, jublar och applåderar hon innan hon förs bort för att åter sättas bakom lås och bom. Vad som hände med Valentina känns rätt tydligt för utredarna. Redan några dagar efter gripandet av Tamara kan polisen plocka in en övervakningsfilm från en kamera som täcker trapphuset och entrédörren till Tamaras bostad. Natten då man misstänker att Tamara ska ha förgiftat och styckat Valentina kan man se Tamara komma ner för trapporna bärande på tunga plastpåsar och vid ett tillfälle en gryta som hon sedan försvinner ut i mörkret med. Kvarlevorna som hittas kommer snart också att kunna identifieras. Och precis som man trodde är det den 79-åriga Valentina som hittat stöd. Grytan och dess innehåll återfinns dock aldrig. Blodspåren i lägenheten matchar med Valentinas DNA. Och polisen har dessutom både ett erkännande från Tamara samt en rekonstruktion som gjorts med den misstänkte mörderskan. Där alla detaljer i hennes berättelse verkar stämma överens med bevisen. Det stora jobbet som nu påbörjas för polisen i Sankt Petersburg är att titta på de dagboksanteckningar och erkännanden som kommit från Tamara kring övriga mordfall. Och att försöka matcha dem med olösta mord och försvinnanden som skett i området under de senaste 10-15 åren. Ett av de stora problemen som utredarna står inför är att försöka röna ut vad som är sant och vad som är Tamaras fantasi i hennes berättelser och dagboksanteckningar. Hon har till exempel beskrivit hur hon mördade sin första hyresgäst Vladimir. Men när polisen följer upp detta spår hittar hon Vladimir vid liv. Han kan dock berätta för polisen att han misstänker att Tamara förgiftat honom en gång efter ett av deras gräl, då han var hennes inneboende i början på 2000-talet. Han hade nämligen blivit oförklarligt och plötsligt sjuk och behövt söka sjukvård, där han fick bekräftat att han drabbats av en förgiftning från ett okänt preparat. Han var övertygad om att Tamara stod bakom detta och flyttade illa kvickt från rummet han hyrde av henne. Polisen kommer även kunna slå hål på en annan fantasi som Tamara presenterat för utredarna i förhörsrummet. Hon har berättat att hon arbetar som skådespelare och att hon har en examen från den prestigefyllda ballettskolan Vaganova Academy. Men när polisen följer upp informationen kan de snabbt se att inget av detta stämmer. Det man dock kan se är att ett stort antal människor i Tamaras närhet plötsligt försvunnit utan rimliga förklaringar. Och när utredarna undersöker mordet och styckningen av Valentina så har de svårt att tro att det är Tamaras första offer. De kan också konstatera det faktum att det existerar ett stort antal försvinnanden och olösta mord i området. Och nu misstänker de att Tamara kan stå bakom flera av dem. En av anteckningarna i hennes dagbok lyder:
"Jag dödade min hyresgäst Volodya och skar honom i bitar i badrummet med en kniv. La hans kroppsdelar i påsar och slängde dem sen i olika delar av Frusensky-distriktet."
Slutcitat. Volodya sägs ha varit Tamaras tredje hyresgäst och honom har polisen inte lyckats lokalisera. Och i likhet med det är det heller ingen som vet vad Tamaras make, Alexei, tagit vägen. Han är fortfarande spårlöst försvunnen. Ett mord kommer polisen däremot snart att kunna lösa utifrån dagboken och detaljer som återgetts från Tamara i förhör. Hon beskriver hur hon förgiftat och styckat sin hyresgäst Sergej, som bodde hos henne en längre tid under år 2003. Det finns ett olöst styckmord på en oidentifierad man från denna tid. Och med hjälp av Tamaras beskrivningar av bland annat en axeltatuering på mannen kan man efter 12 år äntligen identifiera offret som just Sergej. Han har styckats och dumpats, precis så som Tamara beskrivit det. På fyndplatsen från år 2003 fanns förutom kroppsdelar även utrivna sidor från en bok om svart magi. Sidor som man snart kommer kunna matcha till en av böckerna som står i Tamaras bokhylla i hus 4. När det kommer till kannibalismen har polisen inte kunnat bevisa att det faktiskt ägt rum. Men flera av de offer, inklusive Valentina, som man tror råkat ut för Tamaras vrede, saknar vissa inälvor som aldrig återfunnits. Och det är just dessa delar av offren som Tamara själv menar att hon har förtärt. Utöver Valentinas lungor saknas dessutom fortfarande hennes huvud och händer, som Tamara påstår att hon har kokat i köket. Men hon har aldrig gett någon förklaring till varför hon gjort detta. Parallellt med utredningen genomgår Tamara flera psykiatriska undersökningar då man misstänker att hon lider av någon form av psykisk sjukdom. När man sedan tittar på hennes tidigare sjukdomshistoria kan man se att hon har sökt vård inom psykiatrin vid 3 tidigare tillfällen i livet. Och då har det funnits tecken på schizofreni. Men Tamara har aldrig fått någon definitiv diagnos. När hon nu undersöks under år 2015 kan man konstatera att den 68-åriga pensionären lider av paranoid schizofreni. Och eftersom sjukdomssymptomen ofta debuterar redan vid ung ålder är detta förmodligen något hon levt med länge. En av anledningarna till att Tamara började vantrivas i sin lägenhet sägs vara att hon tyckte sig höra röster där som plågade henne. Röster som upphörde när hon flyttade in hos Valentina. Hon har också förklarat för polisen att det var så pass viktigt för henne att få stanna kvar i Valentinas lägenhet att hon ansåg det rimligt att ta livet av väninnan för att kunna bo kvar. År 2017 pågår utredningen fortfarande och Tamara, som nu sitter inlåst på en rättspsykiatrisk klinik i den ryska staden Kazan, är under hög bevakning och i stort behov av psykiatrisk vård. Samma år tar en domare vid namn Pavel i samråd med Tamaras psykiatriker beslutet att låsa in den 70-åriga Tamara på livstid på kliniken. Hon anses inte vara kapabel att genomgå en rättegång. Och Tamara är än idag inlagd på den kliniken i Kazan. Ja, trots att det förmodligen aldrig kommer att bli någon rättegång så är polisen säker på att de i alla fall har löst 2 av de mord som Tamara utförde. Mordet på Valentina år 2015 och mordet på Sergej år 2003. Det har dock ryktats om att Tamara skulle kunna vara skyldig till upp till ett 20-tal mord. Och än idag jobbar polisen i Sankt Petersburg på att försöka lösa så många av dessa fall som möjligt. Kära poddlyssnare, det här var sista avsnittet för den här säsongen. Men tiden går snabbt och den 25 april är podden tillbaka med 10 nya avsnitt. Tack till alla er som lyssnar och tack till er som skriver, ger tips och peppar. Du har lyssnat på fallet om Tamara Samsonova. Klippare och ljudläggare i Mats Liljenberg. Manusförfattare Tove Wahlne. Och ansvarig utgivare är Henrik Funke. Mitt namn är Saga Springkorn. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av